Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Tusen åskådare som nu ska höra Bruno Vincell sjunga den franska Marseljäsen.
Tionde juni så är det ju då äntligen dags för första matchen och de möter Frankrike. Och de är ju väldigt nedlagstippade.
Ja, Frankrike är ju återigen då en mästerskapsfavorit och de har Cantona och de har framförallt Jean-Pierre Papin, kanske ansedd som vid sidan av Marco van Basten Europas bästa spelare vid den här tiden. Vad vill du ha några ord om invigningsceremonin först, eller det känns som att det är liksom din typ av händelse?
Det är ju lågbudget.
Ja, det är ett bra ord.
Jag tror man har fått 1 miljon till förfogande. Så att det är ju svensk folkdans i folkdräkter. Och det är Bruno Vincell som sjunger Marseljäsen.
Hur går det för honom?
Nej, han sjunger ju väldigt falskt. Och
det är ju tydligen så att han har haft stämbandskatarr och ätit kortison frenetiskt för att bli kvitt.
Ja.
Men jag vet inte, är det liksom storhet eller dårskap att gå in i det uppdraget trots att han då vet med sig att han inte har fått bukt med sin stambandskatarr?
Ja, jag tycker det är storhet faktiskt. Det är snyggt gjort av Bruno ändå, fast han vet att det här kan gå åt helvete. Liksom.
Han skämmer ut nationen men tar den ändå för nationen på något
och
sätt.
Detta har jag faktiskt lagt ut på Instagram tidigare.
Jag var det där.
Ja, så man hör ju detta att det här är ingen bra kväll för Bruno.
Jag ägnar inte så stor uppmärksamhet i de här programmen åt själva mästerskapet, åt liksom OSS-matcher i Norrköping eller för den delen den danska sagan och den jugoslaviska idrottstragiken, för ja, det har vi ju redan pratat om i avsnitten om Danmark 92 som ni hittar där i backkatalogsarkivet.
Ja. Och sen ska man väl också säga så här att det är lågbudget på invigning. Vem bryr sig om en invigning egentligen?
Alldeles för många nu för tiden. Ja. Och det är väl bara utifrån just den situationen som ändå kontrasten är lite slående när man jämför.
Ja.
Ska du säga några ord om turneringens maskot också? Eller?
Ja, den har jag inte riktigt koll på faktiskt.
Har du inte det?
Nej.
Men de
sjunger ju den här More Than A Game också.
Ja, det är
den
här, klart.
Den fina More Than A Game. Ja.
I dina ögon underskattar
ja, precis.
Nej, men maskoten, det är ju kaninen Bernie. Det ser ut som så här, serietidningskanin. Stora öron, pannband, fotbollsdräkt. Lågbudget skulle vissa beskriva det som.
Ja. Matchen då?
Alltså Sverige är ju jättebra. Sverige är verkligen jättebra. Sverige ser ut som allt annat än ett lag som famlat efter både formation och spelmodell och för den delen enskilda spelarval under 2 års tid. Utan Sverige ser ju färdigt ut. Sverige ser komplett ut och Sverige är den där typen av lag där vartenda frågetecken blir ett utropstecken. Och det ska ju sägas att de största frågetecknen in i matchen, de fanns ju över de unga, oerfarna försvarsspelarna. Patrik Andersson och Jocke Björklund, de bildar ju inte mittlås.
Nej.
För det kan man ju bara säga, liksom laget hastar Ravelli i mål då såklart. Roland Nilsson högerback. Sen är det Janne Eriksson och Bjärred Andersson som mittbackar och Jocke Björklund till vänster.
Just det.
Och sen om mittfält, ja men Ingesson, Tern, Schwarz, Limpar och så Brolin och Kenneth Andersson på toppen. Ja. Men just den där Jocke Björklund och Patrik Andersson som utgör vänsterhalvan av försvaret. De har alltså fyra landskamper var in i EM. Och ett par av dem var de här bluffmatcherna i Australien. De är oprövade. Och de ska möta Cantona och Papin. Ja. Och det hinner bara gå några minuter. Och sen blir det någon sorts löpduell mellan Papin och Björklund. Och Claes Ingesson säger till sin fasa att liksom Björklund verkar krokna i löpduellen. Han tappar tempo. Papin är på väg att dra iväg och han tänker, vad händer? Vad är det nu som håller på att ske? Och sen växlar Jocke Björklund upp och kommer in i duellen med högsta tänkbara hastighet när han väl genomför glidtacklingen. Och sen reser han sig upp, kollar på Ingesson och garvar. Och Ingesson bara, alltså den jäveln gör det med flit. Han bromsar in för att han vet att han är så mycket snabbare att han kan släppa några meter och sen maxa löpningen in i tacklingen. Och sen gör han precis det och reser sig upp och garvar några minuter in i EM-premiären på hemmaplan.
Oh.
Ah, the kid'll be alright.
Oh,
grabben kommer nog klara det här. Och om nu de unga försvarsspelarna skulle klara av det här, ja, vad återstod det då för frågetecken? Ja, om något så var det väl Anders Limpar som hade gjort Tommy Svensson så besviken i den föregående landskampen, som hade ryktet om sig att vara en humörspelare och som hade varit stissig in i matchen. Han hade enligt egen utsago varit så laddad att jag nästan började grina, så nervös i början att jag inte visste var jag var på planen. Och för Limpar så multiplicerades väl hela matchupplevelsen av att den spelades hemma på mammas gata, på gräsplanen som hans brorsa bokstavligt talat klippte. Det var hans brorsa som var planskötare på Råsunda.
Jaha.
Och Limpar hade såklart hela släkten i publiken, hela grannskapet var hans. Han var uppvuxen på Klippgatan i Solna, några få hundra meter från Råsunda. Men han kom in rätt i den här matchen och han utmanade Angloma och han fick fram bollarna och han fick igenom dribblingarna. Och när Limpar fick den typen av start på en match, ja, då kunde han vara mer eller mindre unplayable, mer eller mindre ostoppbar. Mm. Och det fanns också något signifikant att det är han och hans hörnvariant som ger det här klassiska svenska ledningsmålet, ögonblicket då vår landslagsfotboll, vår fotboll någonstans skjuter fart igen. Han hissar handen och han lyrar därefter bollen mot straffpunkten på precis det sätt som är överenskommet med Jan Eriksson. Och Eriksson är i och för sig lite ouppmärksam, lite icke-alert. Så han kommer lite sent in i hela sekvensen. Han tvingas rusa mycket mer än vad han egentligen hade tänkt sig. Och det medför då att när han väl hoppar upp och träffar bollen, då gör han det med ännu högre fart än han testat på tidigare. Ergo ännu mer svung i nicken, ännu bättre dask när bollen träffar nätet, när både Råsunda och en nation jublar, när Sverige har gjort 1-0 mot förhandsfavoriterna från Frankrike.
Alltså när man kollar noga på det så är det är otroligt vad ouppmärksamma Frankrike.
Ja, det är.
För att han springer, han måste springa 15 meter och det är ingen som reagerar. Han springer förbi Deschamps bara, oj, jag kommer att spela springande, gör ingenting.
Jag fattar inte om de försöker spela zon eller om de spelar man-man. Oavsett vilket så är det obegripligt.
Ja.
För att spela om man-man kan de inte bara släppa den där försvarsspelaren som löper in. Och spela om zon kan de inte bara överge en 5x5 meter stor zon, nej, runt straffpunkten. Så nej, det är svårbegripligt, men det är ett estetiskt jävligt maxat nickmål.
Ruggigt fint är det. Ja.
Det känns ju i hela kroppen, ja, 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 till och med, ja, ja, när man, ja, tittar på det. Och det kändes ju såklart dubbelt för Jan Eriksson också, av lite omvända anledningen jämfört med Limpar. För Anders Limpar så kändes det så starkt för att han fick göra det hemma hos sig själv framför nära och kära och de sina. Janne Eriksson, han fick ju göra det på den plats där han inte längre var välkommen, där han till vardags var avskydd, för han hade ju upprört AIK så extremt mycket när han lämnade klubben för IFK Norrköping ett par år tidigare. AIK hade ansträngt sig och erbjudit det bästa kontraktet de någonsin hade erbjudit någon, och Janne Eriksson nobbade ändå. Och för AIK hette det ju att han gick för pengarna, och för Janne Eriksson själv hette det att han gick för de sportsliga ambitionerna. Men gick gjorde han.
Var det den övergången som kostade 7 miljoner eller?
Ja, kanske det var.
För att jag tror att, om jag nämnt Mats Olsson tidigare, så beskrev han det som att 7 miljoner för Janne Eriksson, är det för 1 miljon för varje kick han klarar av när han ska latcha med bollen?
Han var vass på den tiden, den jäveln. Ja, det lät högt på den tiden, men det var, tror jag, den största övergångssumman någonsin. Så det var förmodligen de siffrorna det handlade om. Och alltså extremt upppiskat runt honom och runt den övergången. Och under flera års tid kändes det i alla fall som, så såg jag alltid en och samma banderoll på Råsunda när jag gick dit. Svikar Janne hängde stort som satan. Jag vet att den banderollen hängde på Sverige-Jugoslavien-matchen. Fan vet om den inte var kvar på den här premiären också. För det är möjligt att EM-arrangemanget hade sett till att den togs ner. Men här var han, svikar Janne, och det är ju faktiskt fortfarande. Och det, alltså, jag kan tillåta mig att bli road. Det är lite kul med den långsintheten. Att trots att han faktiskt återvände till AIK, han återvände och spelade för AIK, så blev han ändå aldrig förlåten. Och bara här om året så fick ju Gnaget för sig att Janne Eriksson skulle bli en av de här fanbärarna som de håller sig med vid hemmamatcher. De dammar av någon gammal hjälte ur klubbhistorien som får bara bära in AIK-fanan och liksom sätta tonen för matchen. Och just den här dagen så skulle det vara Janne Eriksson. De kunde inte genomföra det arrangemanget. Det väckte så starka ilskna känslor att de fick boka av Janne Eriksson 25-30 år efter den där övergången.
Jag kan också roas av det faktiskt.
Det finns något vackert i den, ja, men nästan småaktiga långsintheten som jag absolut tycker att vi kan tillåta oss att uppskatta.
Ja. Men de vinner ju inte.
De vinner inte. Lite mot spelrytmen så hittar ju Frankrike, ja, men ett läge. Det är egentligen det de har. Sverige är bättre. Sverige driver matchen. Men vid ett läge så fångar inte riktigt försvarslinjen in Jean-Pierre Papins båglöpning ute på den högra kanten. Och de hävdar ju än idag att det var offside. Han är offside. Och det går inte riktigt att bedöma utifrån de kameravinklar som finns.
Jag har
finns.
Inte tänkt på det.
Det finns inga varlinjer direkt. Nej. Men backlinjen hävdar ingen misstag. Vi ställer honom offside. Och sen vinkar inte domaren. Det är hans misstag, det är inte vårt misstag. Men oavsett vilket, kommer Papin loss, får han en halvchans, dunk halvvolley med utsidan i Ravellis bortre gavel.
Jävla klass på det målet.
Det är rätt stor övertygelse bakom det avslutet.
Ja, det har jag också lagt ut på Instagram, så behöver jag inte göra
det. Varför det?
Nej, men jag gjorde det när vi hyllade Papin.
Ja, Marseille-avsnitten. Vi kan ju återigen bara nämna det som vi försöker skjuta in i varje avsnitt. Att för de som inte vet, så lägger vi ju ut bild och bonusmaterial på Instagram-kontot www.podcast. Och för de som är intresserade, hugade spekulanter, så kommer det ju torsdagen efter varje avsnitt en unik tröja som summerar historien vi har berättat på www.merch.se.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att, vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på Stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm-hmm. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare Scotten McTominay 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt. Mm. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
De fixar oavgjort mot Frankrike och det som hände, man måste ju ändå säga att nu vände Sverige, va?
Ja, det måste man, för som du anspelar på så blir det ju en dramatisk vändpunkt även vid sidan av fotbollsplanen mellan de 2 första EM-matcherna. För den 12 juni 1992, då grips en man på Heleneborgsgatan på Södermalm i Stockholm efter att ha försökt råna Handelsbanken på Hornsgatan. Och polisen har redan en ganska bra föraning. Polisen har ju redan span på den här personen och kort därefter så känner de ju sig helt övertygade om att jo, jävlar, vi har gripit Lasermannen. Och det hade de ju. Och det medför någonstans en enda gigantisk kollektiv utandning för nationen. Ja, vad sa du? Här vände Sverige. Ja, det var fan den känslan som vi tog med oss in i den andra gruppspelsmatchen mot de gamla ärkerivalerna från Danmark. Och det där är lite svårt för mig som är från en helt annan generation att förstå hur det kunde vara så jävla upppumpat med vänskapslandskamper mot Danmark på Parken 1961. Ja, eller vad det kunde vara. Det var liksom årets match verkligen. Ja. Och utifrån min uppväxt så kan man ju, ja, men de här liksom mästerskapskvalen och så, det borde väl ha brytt oss lite mer. Danmark på Parken, ja. Danmark på Parken. Ja. Och ja, okej, det var stora matcher, det var återkommande matcher, men det här var första gången som Sverige mött Danmark i en tävlingsmatch, så som jag räknar tävlingsmatcher. Sen OS 48, sen semifinalen i den klassiska OS-turneringen i London. Så ja, det var en stor match och det var verkligen ingen enkel match, för så som historien skulle komma att visa så var inte direkt Danmark något svagt lag. Nej. I den här EM-turneringen, utan de är bra och de gör det bra, och det innebär en jämn match, ja, men egentligen alla 90 minuter igenom. Det är någon typ av ställningskrig, det är lite fram och tillbaka fotboll, det är byte av ganska få chanser under matchens första timme, och ska vi vara ärliga så får vi väl säga att den bästa chansen, den har väl egentligen Danmark när det är väl Kim Kristofte som får en frispark petad till sig och drar den ner mot det närmsta hörnet. Men Ravelli är som en panter nere vid stolpen och styr ut den. Och sen är ju skillnaden på det svenska laget i den här matchen jämfört med premiären att Martin Dahlin har kommit in. En uppskruvad, upppumpad Bundesliga frustrerad och fiskefriserad Martin Dahlin som ja men, rusar in och igenom matchen. Han springer på allt, han krigar om allt, han är rörlig, han är jobbig, han är nyttig. Och han springer ju till sist fram det som blir den avgörande öppningen. Löper loss ute på högerkanten, får in inspelet, hopslag med dansk, boll vidare till Brolin som uppfattar situationen och ställer om jäkligt snabbt och lyckas få till den där lilla stöten precis vid Schmeichels närmsta stolpe. Så det är jävligt bra gjort både av Dahlin och rumskompisen Brolin som det då var frågan om.
Jensen hounded by Turn. Dahlin involved. Turn. Lovely ball. Martin Dahlin. His fleet of foot. Schwartz getting into the center. And Brolin! 13 minutes into the second half. And the golden boy of Swedish football has provided a golden moment for the host nation. Look at Dahlin.
Det är men ett litet improvisatoriskt mästerverk av Brolin att lyckas ställa om kroppen så snabbt och uppfatta exakt vad han behöver göra. Ja. Och han var lite extra glad efteråt för föräldrarna hade ju bussat ner 40 pers från Hudiksvall för just den här matchen. Och kul att de fick se ett mål, men det borde ju ha varit ett till. För när sen Danmark började forcera mot slutet av matchen, ja, då får de fram en del öppningar. Men Sverige i omställningarna får ju fram ännu fler, ännu bättre. Och framförallt då det här läget. Ja, men då Brolin egentligen får upp ett mål. Ja. Men får för sig att hålla i ett moment till. Och då blockerar skottet bort. Och hade inte Sverige vunnit hade aldrig Brolin förlåtit sig själv. Nej. Men nu vinner Sverige. Nu besegrar vi dansken igen. Precis som vi gjorde 1948. Och nu börjar det bli verkligt lyft i den nationella EM-ballongen.
Ja, nu måste det vara lite karnevalstämning nästan, va?
Det är så jag minns det, även om jag själv av olika anledningar faktiskt tillbringade den här EM-sommaren i England. Så jag följde turneringen därifrån.
Jaha.
Jag hade bränt allt mitt krut och alla mina pengar på före-EM. Så jag var inte längre i position att faktiskt gå på de här matcherna. Vilket jag ångrar djupt och bittert att jag inte såg till att lösa.
Ja, jag gjorde ju lumpen som sagt i Göteborg. Och det var ju det var holländare, det var skottar. Vi var ute varenda kväll. Det var en så fruktansvärt roligt.
Det var
karneval. Alltså det var verkligen.
Var du på någon match då?
Nej, det hade vi inte.
Nej, någonstans tror jag
gränsen. Men vi hade
gå på faktiskt fotboll, tänker du inte göra.
Nej, men vi hade roligt ändå.
Festen var mästerskapsfest.
Ja, det var det.
Det glädjer mig. Ja.
Men dagen efter så är det ju faktiskt dags för England ju.
Ja, och vi måste faktiskt ändå ta en liten stund och upprepa vilket historiskt torftigt engelskt landslag det här är. Alltså de valen som Graham Taylor gjorde som förbundskapten, de går fan inte att förstå sig på. Okej, det var lite skador och grejer som ställde till det, men han hade kunnat ha ett mittfält i den här turneringen som bestod av John Barnes och Chris Waddle på kanterna, Glenn Hoddle och Gassa på innermittet. Istället kommer han alltså till match med ett mittfält som utgörs av Andy Sinton och Tony Daly på kanterna.
Alla talar som knappt.
Är det så?
Ja.
Andy Sinton, liten terrier från främst QPR. Tony Daly, en spelare jag faktiskt gillade, en jättesnabb ytter från Aston Villa som hade en speciell typ av dreadlocks som jag sparade hår för att kunna upprepa. Sparade till ett stort jävla fluff i Malmberget 1991.
Ser du inte höjd de här nu då?
Nej, men det är inte det är inte mass kvalitet att göra. Men föreställ dig när jag sen går till ja, men byns hobbyfrisör med liksom salong i ett garage på någonstans i mellanområdet mellan Gällivare och Malmberget och förklara att jag vill ha Tony Daly's dreadlocks. Och, alltså den kvinnan hade ju ingen aning, ingen kapacitet. Jag kan göra en flät.
Ja, liksom. Precis. Och en dreadlocks.
Ja, hade ändå sparat fluffy, ja, men en hel vinter. Och det var nog i och för sig en jävla tur att jag inte fick några Tony Daly dreadlocks, för jag hade inte kunnat bära upp dem. Men de spelade ytter och sen var det Neil Webb och Carlton Palmer på inne mitt. Och det finns ingen landslagsspelare som engelsmännen själva har gjort sig så lustig över som Carlton Palmer. Nej. Har ju någon relation till Carlton Palmer?
Ja, men har de i alla fall hört talas om?
Ja, men väldigt lång, väldigt kantig och oteknisk innermittfältare. Alltså det är så dåligt och så träigt och så begränsat att det faktiskt inte går att förstå hur en trots allt så stor och stolt fotbollsnation som England kan skicka ut ett sånt mittfält, ett sånt lag. Men okej, de får ju faktiskt ändå grepp om matchen. Ja. De spelar ju inte sofistikerad fotboll, men de spelar rak, enkel och till en början rätt effektiv fotboll. Lagets stjärna är Gary Lineker såklart. Och Gary Lineker jagar landslagets målrekord, men kommer inte till sin rätt i det här spelet och den här turneringen. Men några få minuter in i matchen så han ändå sökt sig ut mot kanten. Han är inte avslutaren, han är inläggsspelaren som viker in en boll som David Platt felträffar in i Ravellis bortre hörn. Och sen är nog fan, alltså det är rättvist att säga att England är bättre i den första halvleken. England får definitivt fram de bästa lägena, för även om du inte känner till Tony Daly, hans dreadlocks, så var han vindsnabb. Ja. Han var så snabb på ett sätt som till och med fick Jocke Björklund att se rätt långsam ut. Ja. Och Daly hade mycket väl kunnat springa in en eller ett par bollar i den här första halvleken. Så när det är paus, ja, men då är det utsatt läge. Sverige behöver ju ta poäng. Annars är Sverige utslaget och turneringen ett enda antiklimax. Och här behöver ju då Tommy Svensson göra något och göra rätt. Och han lyckas med båda delarna. Han gör ett byte som är ovanligt tidigt för att vara i ett svenskt landslag. Och han gör ett byte som är ganska vågat dessutom. Han tar ut Anders Limpar som har kommit fel in i matchen. Ja. Och då sällan är så där jättebra. Och så sätter han in Johnny Ekström av alla människor istället. Cyklonen! Ja. Och det innebär ju också en typ av omflytt. Det innebär ju att det blir Johnny Ekström som djupledslöpande spelare och en Brolin som därför sjunker ner lite mer, som möter och hämtar boll lite mer, som kan komma rättvänd lite mer. Och ja, men förändringen ger verkligen maximal effekt. Kvitteringsmålet kommer ju visserligen på ytterligare en fast situation, ytterligare en hörna där Jan Eriksson klättrar högst.
Jävla hög klass på det.
Ja, det är starkt. Ja, det är starkt.
Du har huvudet bakåt lite också.
Det är inte liksom lika klockrent som målet mot Frankrike, men det här är starkt. Ja. Och Janne Eriksson just mot engelsk motstånd. Du vet att han var på provspel i Spurs bara halvannat år tidigare. Nej. Han hade ju kunnat bli den första svensken i Tottenham. Han var där handplockad av Terry Venables och det ska ha gått rätt bra under start av den här provspelsperioden, men efter 3 dagar då kallar Norrköping hem honom för att de har match i Hallsvenskan. Därför blir det inget med Janne Eriksson till Spurs. Nu blev det ett kvitteringsmål, men trots att det är bra gjort, trots att det är starkt inkrigat, så är det inte direkt det målet vi minns från den här andra halvleken.
Nej, för det målet vi ska prata om nu, är det, så att jag funderar, är det det finaste svenska mästerskapsmålet någonsin?
Alltså det beror ju lite på hur man värderar Curre Hamrins promenad. Det är,
ja,
alltså,
men om
men det är något annat liksom. Ja, det här är ju liksom det mest flytande anfallet och den mest eftertryckliga slutpricken som jag kan påminna mig om.
Det är så jäkla snyggt.
Att det är så jävla snyggt. Det är sånt flöde. Det är sån härlig liksom framåtriktad rörelse. Och
det var en touch.
Passning, skarpa kombinationer och sen till slut då Brolin som än en gång liksom improviserar fram precis rätt avslut. Den där yttersidsstöten som borrar sig upp i bortre krysset bakom halvfiguren Chris Woods, varför han nu får stå. Men där ska vi inte fastna när vi pratar om det här
jag säga,
supermålet.
Brolin är där 22.
Han visade vilken spelare han skulle bli, vilken spelare han redan var, för han var bäst i det svenska landslaget. Han var spelaren som drev hela laget framåt. Han var väl, så vitt jag kan bedöma, uppriktigt sagt hela gruppspelets bästa spelare i den här turneringen. Ja.
Titta, Brolin. Ja, det är strålande. Brolin!
Har ni sett vilket mål?
Vilket mål, fantastiskt.
Fullständigt enastående. Det börjar med Ekström och sen är det Brolin-show. 2-1 till Sverige. Och det är EMs vackraste mål hittills. Vilken kombination. Och så underbart han lyfter in den.
Och hans mål blir ju passande nog också avgörande. England är ett slaget lag efter det. De vet ju att de måste göra två mål. Och de har kreativitet för en XG på 0,02 på planen. Ja. Så det blir ju ingenting. Det är bara att spela hem matchen. Det är bara att fortsätta jublet. Det är bara att följa med turneringen och landslaget upp till nästa nivå. Och nu kommer den där karaokekvällen på Star Hotel som du var och kittlade lite på.
Ja. Jag har inte så mycket att säga om den.
Har du inte?
Nej.
Det finns ju otroligt mycket att säga om
det. Ja, men säg det då.
Ja, det är ju här då Thomas Ravelli verkligen tar över showen. För ja, men även här finns det ju journalister på plats och kan rapportera ingående och i detalj. Så vi vet ju precis vad som hände. Vi vet att Thomas Ravelli ledde allsången i Gulligullan koko som en gök. Vi vet att Thomas Brolin vajade armkrok så slipsen slängde. Och att Tommy Svensson drog fräckisar. Vi vet även vilken fräckis. Han går fram till mikrofonen och så ställer han frågan: har ni hört när jag var i Mora? Då träffade jag stans största flicka.
Ja.
Dra ner stående ovationer och euforiskt jubel. Men tror du det sätter stopp för Thomas Ravelli?
Nej.
Det får ju honom att växla upp ytterligare. Eller som det hette i pressen, att fortsätta med upptågen. Nu piskar han igång gamla What Shall We Do With The Drunken Sailor. Men fyndigt nog så byter han ut texten och får den att handla om förbundskapten Tommy Svensson. Vad ska vi göra med Tommy Svensson? Vad ska vi göra med Tommy Svensson? Jo, sänka ner i pisserännan.
Mm-hmm.
Jubel! Ovationer! Och tror du Ravelli är klar? Ravelli är inte klar. Nu pumpar han ju verkligen igång sig själv. Tar över, kapar karaoke-maskinen och kör låt på låt. Arne Kvicks Rosen. Vet jag inte vad det är.
Jo då.
Vad fan är det?
Ja, det är ju en superklassiker, gammal.
Ja, vill man höra väl på karaoke-maskinen och Arne Kvick?
Nej, det är ju inte den låten jag tänker mig i en sån här festkväll. Men Alex kommer lägga ut så ni får rosen här, det jag lovar.
När man söker stundens sorger glömma, är det skönt att vaken gå och drömma. Glömma att lyckan flugit har sin kos och att du ej fick min feta ros.
Och sen kulminerar då allt med att Ravelli tar sitt stora paradnummer Sommaren är kort med Thomas Ledin.
Oh.
Och som det står i pressen, våra hjältar satt arm i arm och gungade fram och tillbaka i takt med Ravellis sång. Kan du se det framför dig?
Jag kan se framför mig att Ravelli har en viss fallenhet för att gå lite för långt. Så.
det var kul första gången,
inte
Thomas.
Inte sjunde gången.
Jag vet inte ens om det här är hans fullständiga repertoar. Utan det finns lite dolt material som det inte rapporterades om. Men sen ska det väl också sägas att allt efterspel var ju inte så här festligt, ifall det är rätt ord att använda. Det var ju också rätt, ja men, våldsamt på stan efter den här matchen. Och det hade ju varit oroligt och våldsamt i framförallt Malmö i samband med att England spelade där tidigare. Men nu kom England och nu kom våldet även till Stockholm.
Fastän hundarna fick tugga gratis.
Alltså det finns huliganromantik i Sverige också, och det finns ju några olika skildringar nedtecknade, men de som var med och de som tyckte att det fanns lärdomar att hämta från de engelska föregångarna, de kan ju fortfarande prata imponerat om den engelska infiltrationen av öltälten på Gärdet i samband med den här matchen. För ja, men de där öltälten, de fungerade som samlingspunkt för supporterlivet, och det fanns väl en viss misstänksamhet bland de svenska när det började troppa in lite engelsmän i anslutning till den här matchen. Men engelsmännen, de var trevliga och de var välkomnande, och det är inte särskilt svårt för en svensk fotbollskille att trivas i ett samtal med en engelsman. Det dröjer inte särskilt länge innan man drar skrönar om någon resa till Wolverhampton eller vad det nu kan ha varit. Så det ska ha varit väldigt gemytlig stämning, och engelsmännen ska sprida ut sig och stått vid något bord här och vid något bord där, och alla ska ha liksom slappnat av och sänkt garden. Fram till den sekunden plötsligt liksom kommer en visselpipa som skär genom luften. Fan var det där? En stöt till med visselpipan och alla engelsmän bara samlas rygg mot rygg. Mitten börjar veva något så inåt helvete.
Fan vad obehagligt.
Ja, men också just för dem med en lockelse, en dragning till det fotbollsrelaterade våldet. En sån där milstolpe då svenskar insåg vad som krävdes i termer av att organisera sig och förbereda sig. Aha, fan, de infiltrerade oss och sen slog de till när vi minst anade det efter en given plan och ett givet mönster. Det fanns någon, ja, knappt ens motvillig beundran där, men det fanns ju också, ja, men en vilja att sedan slå tillbaka. Det fanns ju en situation där, ja, men det nästan var frågan om någon typ av klappjakt på engelsmän ute på stan den här natten. Och engelsmännen var inte oskyldiga, och engelsmännen begick också våldsdåd, men det gjorde svenskar med. Det var väl en rätt vanlig åsikt omedelbart i kölvattnet av den här natten att, ja, se där, ja, Björn Eriksson och hans poliser, ja, de hade nog rätt ändå. De behövde precis varenda befogenhet som kunde tilldelas dem, och de där engelsmännen, de var precis lika bestialiska som deras rykte gjorde gällande. Och jag tror Mats Olsson i Expressen skrädde med orden när han skulle beskriva situationen?
Jag har svårt att tänka mig.
Det framstår som allt mer korkat, cyniskt och girigt att servera öl till en typ av djuriska varelser vi inte kan föreställa oss ens mellan ångestsvettiga lakan i våra värsta mardrömmar. De är inte människor som vi ser människor. De är en sorts science fiction-bastarder, uppfostrade på stryk i en för oss ofattbar engelsk slum, utan utbildning, utan medmänskliga känslor, som lever för fyra saker: fylla, slagsmål, stöld och att släpa en ölindränkt Union Jack i Europas rännstenar. Så såg Mats Olsson på läget.
Det var hårda ord.
Det var kanske inte det mest nyanserade jag läst i frågan, men tydligt.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn. Ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hur laddar de för Tyskland då?
Oj, hur laddar de inte för Tyskland? Tommy Svensson, han laddar inte för Tyskland, han laddar för OSS. Han är helt säker på att det är de där ryssarna och ukrainarna som imponerade så mycket på honom sommaren före, som ska gå vidare och bli Sveriges motståndare. Så han inleder med att planera för OSS tills motsatsen är bevisad. Men sen är det ju så att just de här mellandagarna sammanfaller med den svenska midsommaraftonen. Och det kan ju inte ett svenskt landslag med Ravelli och de andra bara låta passera obemärkt förbi. Så det blir femkamp såklart. Pilkastning, boll i hink, äggkastning, alla de där grejerna du vet. Och det är inte så att Expressen heller tänker avstå från att använda sin ingång till Thomas Brolin.
Som fan, Expressen var på tårna hela tiden i den här mässkåpen. Nej, alltså, de är imponerad.
De måste ju ha gjort någon deal med Brolin. För de verkar ju just få tillgång till honom när de vill och få honom att göra vad de vill. Och ja, inte svullor den här gången. Det har redan kört. Vad tror de gör nu med Brolin?
Nej, jag vet inte.
Ja, det är svårt att gissa kan jag dela. Men av en eller annan anledning så erbjuder de honom en exklusiv förhandsvisning av Dödligt vapen 3.
Ja.
Jag vet inte varför, men den fixar de fram. Den har inte haft premiär ännu. Nu ska du få se Dödligt vapen 3, Thomas. Motprestationen är att du recenserar den i Expressen. Vad tror du Brolin tycker om Dödligt vapen 3?
Han kan ju inte tycka att den är dålig. Det är klart att han måste gilla den.
Han är besviken.
Va?
Han tycker att nu har Dödligt vapen-filmen har blivit mer komedi än action. I de två första, då var det drag och full fart i filmerna.
Aha.
Nu verkar det som att man lagt större vikt vid skämten och dialogen. Det är en besviken Brolin som talar. Men det fanns ändå förmildrande omständigheter. Han hade en favoritscen när en dobberman var på väg att anfalla Mel Gibson, som i sin tur säger: "Ah, jag kan skjuta folk, men jag kan inte skjuta hundar." Thomas Brolin, citat: "Det var vansinnigt kul." Slutcitat.
Ja, djupt imponerad av Expressen som gammal kvällstidningsmänniska.
Alltså jag kan vara imponerad, men framförallt nyfiken på att följa det idéarbetet. Okej, vi har Brolin den här kvällen mellan matcher. Vad ska vi göra med Brolin? Och att då landa i picknick med Svullo ena gången, förhandsvisning och recension av Dödligt vapen 3 andra gången.
Nej, det är
spretigt, men
mycket,
det är lätt
högklass
att gilla.
Men det blir ju Tyskland.
Det blir Tyskland, inte OSS. Och det är mer än en anledning för Tommy Svensson att fundera. För han har ju fått problem på andra sidan av den här Englandsmatchen. Både mittback Patrik Bjärred Andersson och innermittfältare Stefan Schwarz är avstängda. Dessutom är Tommy Svensson väldigt missnöjd med och besviken på Anders Limpar. Och absolut, Limpar, han hade ju inte varit lyckad i den första halvleken mot England.
Får jag bara ta ett citat här?
Ja, det,
intervju. Det här är ett par, med tanke på att jag tycker att Tommy Svensson är lite väl hård i sin bedömning av honom. Det här är några år efter, men du ska beskriva varför han tog ut Limpar mot England. Citat: "Han spelade vänster mittfältare och var värdelös, punkt. Han var helt oduglig, punkt." Han var helt oduglig faktiskt.
Ja, det är märkligt det där, för Tommy Svensson...
Han kunde sagt att han kom inte till sin rätt, han hade en dålig dag, men det var liksom...
Nej, men han framstod ju i allt annat som så väldigt resonabel, nyanserad, balanserad och lågmäld. Just runt Limpar var det som att han hade ett skynke framför ögonen som bara fick honom att se rött plats vid mer eller mindre vartenda tillfälle. Och det där skulle ju följa efter dem sen. Det skulle ju ligga kvar över VM 94 och ja, men egentligen över hela deras relation fram till idag. Ja. Det finns ju fortfarande en besvikelse.
Ja, men han säger senare i den här intervjun, jag har en jättegod relation med Anders idag, men han var speciell.
Ja, jag är inte helt säker på att Limpar är överens om att de har en jättefin relation, men det vet jag å andra sidan inte. Jag kan bara konstatera att den kemin blev ju inte lyckad mellan förbundskapten och det som var tänkt som en kreativ nyckelspelare.
Nej.
Tommy Svensson tvingas till några förändringar och väljer att genomföra ytterligare ett par. Och laguppställningen blir liksom präglad av en typ av dominoeffekt som gör att den ena pjäsen hela tiden knuffar den andra vidare. Okej, Bjared Andersson avstängd. Ja, men då sätter vi Roger Ljung på vänsterbacken och flyttar in Jocke Björklund i mitten. Okej, sen är Stefan Schwarz avstängd. Ja, men då flyttar vi in Claes Ingesson på innermittfältet. Och så sätter vi in Kenneth Andersson som högerytter. Och det var ju ögonbrynshöjande. Och därtill så var ju då förtroendet för Anders Limpar tydligen kört i botten. Och då drar Tommy Svensson fram Rio Jocke Nilsson från vänster bakficka på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. Och allt det här innebär ju att det är ny bemanning på 5 olika positioner i den svenska startelvan. Alltså hälften av utespelarna är antingen utbytta eller runtflyttade. Och det där känns ju både på förhand och i efterhand som för mycket. Det känns så för stora och för många förändringar. För man vill väl som tumregel förändra så lite som möjligt i ett fungerande lag. Och det här gänget hade ju ändå suttit på plats på ett tydligare och tydligare sätt mästerskapet igenom. Men nu är det liksom som att han bara tar spelkorten i en hand och kastar upp dem i luften och ser hur de sedan faller och landar.
Ja.
Och riktigt vad som är vad går såklart att diskutera. Men tydligt är att stabiliteten, tryggheten, energin i det svenska spelet försvinner.
Ja.
Och Sverige gör sin klart sämsta halvlek dittills i första halvan mot Tyskland, som då gästerna dominerar med eftertryck utan att vara så där jättebra. Nej. De har inte någon av sina bästa upplagor, de gör inte någon av sina bästa halvlekar, men de får liksom både initiativ och match rätt mycket gratis. Och det är klart att de har kvalitet, det är ju ändå världsmästarna vi har att göra med, och lilla Thomas Hässler blev ju en av turneringens stora spelare.
Ja.
Hade vid sidan av Brolin utmärkt sig i gruppspelet med den enda riktiga konkurrenten till turneringens mål. En frispark som han limmar upp i bortre krysset mot OSS. Och det där hade ju världen sett. Det där hade Thomas Ravelli också sett. Så när tyskarna få en frispark i någorlunda motsvarande läge, då är Ravelli inne på att Hässler ska trä upp den i samma kryss på samma sätt.
Ja.
Och istället så vika hur den bara upp över muren och ner i det motsatta hörnet.
Ja.
Och Ravelli står lite halvt på fel ben och blir alldeles orörlig och kan bara se den.
Men det är en jävla bra frispark också.
Det är jättebra frispark. Han hade ju fantastisk frisparksfot, men nu är Ravelli 3 meter ifrån bollen.
Ja.
Han hade kunnat vara 3 decimeter ifrån bollen. Och det hade kanske känts lite bättre.
Ja.
Men det är bara 1-0. Det hade kunnat vara mer. Bremen har ju någon frispark i ribban. Och Tyskland har greppet. Och in i andra halvlek så blir ingen större skillnad heller. Utan efter en timme och då halkar Tärn. Och tyskarna spelar loss Riedle. Och så är det 2-0 till Tyskland. Och trots att sen Ingesson springer fram en straff som Brolin väntar in i mål, så är det ju aldrig någon nerv i den här matchen. Och varför blev det så? Var det för många förändringar? Ja, jag tror nog att det var en del av det.
Ja.
Var det så att en mättnad hade infunnit sig? Det menar ju många av spelarna själva.
Ja, deras målsättning var att nå semifinal.
När de hade gjort det så blev det utandning och kanske försvann den där liksom riktigt fokuserade hungern någonstans runt Kokogulligullan som en gök med Ravelli på efterfesten.
Lätt hänt.
Det är många känslor som kan försvinna i ett sånt läge. Det är ett vakuum som tar mer än det ger. Men det går inte att känna någon som helst besvikelse över turneringen. Det är helt omöjligt. Men det går att känna en besvikelse över den här matchen. Den där semifinalen som aldrig blev, utan som bara försvann. Ja, Ridley gör 3-1. Kenneth Andersson knoppar in 3-2. Kan se spännande ut för den som läser matchprotokollet i efterhand. Var aldrig spännande där och då.
Nej, men han gör ju ett sånt här Rumänien-mål. Mm. Alltså vinner nickduell med målvakten. Och det är 89 minuter. Men han bryr sig inte ens om att springa och hämta bollen. Ja. Alla springer tillbaka på egen plan. Det går typ en minut.
Ja,
kan jag bara försöka?
Det är talande. Ja. Det är talande. Men även om målet som sådant inte är värt något, så ger det ju oss alla ändå rysningar att titta på det idag, just för att det är en karbonkopia av vad som komma skall. Målet som görs mot Rumänien i VM-kvarten 2 år senare, det som då räddar sommaren och den allra största svenska fotbollshistorien under vår livstid.
Ska vi ta den någon gång, Erik? Eller är den för uttjatad?
Den är ju för uttjatad, men det är klart att vi ändå måste ta den någon gång. Det är ja på båda frågorna.
Ja.
Det är alldeles för mycket sagt om VM 94, men vi får väl säga det på vårt sätt och vi får väl säga det på rätt sätt. Men hur som haver, oavsett hur den här svenska mästerskapssommaren slutade, så var ju någonstans det allra bästa med den att den inte slutade. Att den bara fortsatte. För EM 92 var det största idrottsevenemang som någonsin arrangerats i Sverige. Men framförallt så var det ändå sommaren då svensk fotboll vände uppåt igen. Och när dåvarande förbundsbasen Lars-Åke Lagrell summerade fotbollsåret, så var han tydlig med att det inte bara var herrlandslagets framgångar som fick honom att känna till försikt. Utan han rabblade ju om OS-slutspelet och U21-finalen och slutspel för J-laget och slutspel för pojklandslaget och VM-brons för damlandslaget. Så framgångsrik har svensk fotboll aldrig varit, sa Lars-Åke Lagrell. Men mer framgångsrik skulle svensk fotboll bli. Bakom skuggor ser du solen. Och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon. We'll be right back.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.